Hon är ett rekordungt statsråd och var den självklara kronprinsessan, men som sen inte ville bli partiledare. I sin roll som miljö- och klimatminister möter hon nu hård kritik från oppositionen för regeringens förda politik. Och dessutom ser hennes parti ut att åka ur riksdagen. Så hur ska Liberalerna göra för att hålla sig kvar? I studion med Tore Hammar är miljö- och klimatministern Romina Pourmokhtari.
Romina Pourmokhtari, välkommen.
Stort tack.
Hur ska Liberalerna göra för att stanna kvar i riksdagen?
Vi måste ju visa upp för svenska folket vad som är poängen med Liberalerna både i riksdagen och i regeringssamarbetet och all skillnad som vi har gjort under de här åren. Och det är ju lite svårt för man kan ju inte riktigt förklara de förhandlingsvinster där det inte har blivit någonting man är kritisk till.
Då får ni läcka dem till oss journalister.
Ja, kanske. Jag vet inte. Vi får se hur vi lägger upp det där. Men på något sätt måste det framgå vad liksom Liberalernas poäng är. För den är där. Den är riktigt viktig att vi finns med i det här regeringssamarbetet. Att vi ser till att det inte kantrar av åt höger så att säga.
Ni har varit en liberal bromskloss.
Men vi har ju varit vakter för friheten och försökt liksom på olika sätt påpeka hur auktoritet fyller sin funktion ibland, men absolut inte när det går in på individens frihet, när det går in på fria svenska medborgares rätt att leva sina liv på olika sätt. Så att, det har ju varit många diskussioner som kanske mer handlar om individens frihet och liberalism. Och det där är ju lite så här, svårt att förklara alltid. Det är typiskt Liberalerna att vi gör massa saker som är lite svåra att förklara hela tiden. Det behöver vi jobba på, tror jag.
Okej. Vad skulle effekterna bli om Liberalerna och du, förutom att du blir av med jobbet?
Svensk politik skulle bli fattigare. Jag tror att sen när jag valde parti, då tyckte jag Liberalerna var ganska häftiga för att man var ganska obekväm. I saker man sa, saker man gjorde. Man gjorde det inte riktigt som andra partier gjorde det. Exempelvis att man pratade om utrikespolitik. Det var inget annat parti som pratade om utrikespolitik. Jag såg bara liberala politiker som uttalade sig om kvinnofrågor i Iran eller varför det är så viktigt att mota tillbaka den här konstiga islamistiska gruppen som ingen kände till då i norra Irak som sen blev Islamiska staten som numera de flesta kände till. Alltså det fanns massa saker som man pratade om som var inte publikfrieri men som var viktiga på riktigt tyckte jag.
Men måste inte ett parti ha lite publikfrieri kanske? För det är ju kanske inte så många som väljer parti.
Nej,
efter utrikespolitik som Romina.
Men jag kan säga det, det finns en hel del människor i vårt parti som är engagerade för att man ser ett utrikespolitiskt engagemang och för att man ser att vi inte bara säger alla människor är lika värda och sen lutar oss tillbaka utan att det faktiskt finns ett stort engagemang i exempelvis liberala rörelser i andra partier, bygga upp demokrati i andra länder. Ta en sån sak som att Lars Leijonborg typ är hedersmedborgare i Bangladesh för att han var en del av att se till att Bangladesh som stat överlevde så att säga och skapades och så vidare.
Du har inte blivit hedersmedborgare någonstans?
Nej, jag har inte fokuserat så mycket på utrikespolitiken men jag tycker bara att det finns många exempel på det här. Ta en annan sak, exempelvis hedersfrågorna. Jag tyckte det var toppen att Nyamko Sabuni vågade prata om det där som ingen annan riktigt vågade prata om för det var obekvämt. Det var mycket lättare att bara låta människor som växer upp i utsatta områden ha en helt annan nivå av rättigheter än vad man har på andra platser i Sverige för det blir så jobbigt att prata om olika problem som är liksom också kulturella i utsatta områden. Det såg jag varje dag. Så att det var många sådana saker som gjorde att jag tyckte att Liberalerna var toppen och sökte mig till Folkpartiet som vi då hette när jag gick med.
Men du vill inte att de ska heta eller komma tillbaka till Folkpartiet?
Jag tror inte det riktigt är lösningen på våra problem. Men jag förstår ju de som identifierar sig mycket med Folkpartiet. Men nej, det är bra att vi heter Liberalerna för vi är ju det enda liberala partiet i svensk politik.
Peter Wennblad på vår ledarredaktion sa att det skulle bli en effektivare högerregering om Liberalerna åkte ut, att det skulle alltså bli M, KD och SD. Då invände hans kollega Mattias Svensson. Det skulle ju bli dumfascism. Håller du med Svensson?
Dumfascism får stå för Svensson, men jag tror att Peter Wennblad kanske hade tyckt annorlunda om han hade sett hur diskussionerna i förhandlingsrummen går till. För att jag skulle inte säga att det är Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som liksom är de tydliga rösterna för ja, men det som skulle uppfattas som borgerlig politik och högerpolitik, utan ganska ofta så finns det ju politik hos båda de partierna som går att läsa på deras hemsida som inte alls riktigt hänger ihop med det man uppfattar som borgerligt. Och jag har ju ganska många tuffa förhandlingar med Kristdemokraterna om olika frågor, inte minst inom mitt område också. Så att det finns ju, alltså det finns ju en, ja, det är ju inte så enkelt att det är så här, SD är jättehöger, KD är lite mindre höger, Moderaterna är lite samlingsparti på något sätt och sen har vi Liberalerna. Det är liksom inte så det är. Det är ju så man får förklara utåt, men när det gäller de riktiga diskussionerna vi har så är det ju ganska ofta som KD eller SD är the odd one out, så att säga. Eller vi såklart, ja.
Var hamnar du och Ebba Busch i värderingsbråk?
Oj, alltså vi har ju inte så många värderingsbråk, hon och jag. Det finns ju en bild av att så här, Ebba Busch, eftersom hon är chefen på departementet så är det massa fighter mellan oss. Det är ju inte riktigt så det funkar, utan Ebba Busch är ju partiledare så hon tar ju förhandlingar på partiledarnivå. Jag är statsråd så jag tar ofta förhandlingar mot exempelvis Peter Kullgren eller ja, statsråd. Så det är ofta så det brukar funka. De diskussioner som min och Ebba stab har, det är oftast på statssekreterarnivå. Så då är det Sara Modig som hör av sig till en audition eller så. De diskussionerna brukar vara livade men går ganska bra.
Vad bråkar du Peter Kullgren om?
Ja, men det är väl alldeles uppenbart. Det finns lite olika frågor där vi tycker olika. Ta som exempel att Kristdemokraterna har haft en intern arbetsgrupp om klimatet där ju han har engagerat drivit att vi exempelvis inte har, det inte finns så stort syfte för nationella klimatmål. Det tycker jag att det absolut gör. Och jag är ju exempelvis en stor vän av betesrätten. Jag tycker det är fint att korna får sommarlov. Jag tycker att det är en fantastisk del av hur Sverige både har en livsmedelsproduktion som är liksom igång och fungerar, men också att den är mer etisk än i andra länder genom att korna faktiskt får komma ut och beta också. Och det är också bra för miljön och naturen. Så att där har ju vi en massa fighter.
Okej, det har ju varit en diskussion om den så kallade respektklausulen. Hur partierna inom tidigare samarbetet ska prata om varandra. Har du blivit tillsagd någon gång?
Nej, inte tillsagd. Men jag tycker det är lite ett problem också. Alltså, det är en utmaning för att någonstans blir det lite så här, jag hade ju jättegärna tagit den där debatten mot Alice Teodorescu igår om den nya klimatlagen. Okay. Nej, men då tyckte hon att det var dumt att EU ska ha ett mål på 90% minskning av utsläppen till 2040. Men då blir hennes debatt mot Miljöpartiet. Och det blir lite så här, nu ser det ut som att vi är på samma lag, jag och Alice, trots att det är jag som förhandlar igenom den här lagen. Så att vi tycker inte samma sak. Och då blir det lite irriterande att man kan ju inte alltid visa upp skillnaderna i vårt samarbete hela tiden under regeringsåren. Men snart är det val och då kommer det nog bli tydligare och tydligare.
Okej, du verkar se fram emot det här, för man har ju tänkt och mycket från opinionsbildarhåll har det pratat om. Det här är ju Ulfs starkaste kort, enigheten på den här hans sida. Och så har ju liksom Simona, du, Liberalerna förstört det här.
Alltså jag tycker ju faktiskt inte att vi har förstört det här, utan jag tycker alla spelar upp det här väldigt mycket som att kolla, nu är det oenighet på andra sidan också. Men det är ju faktiskt inte alls men på samma sätt.
Men det blir ju ändå, liksom, medialt så läggs ju lika mycket tid på att prata om så här, ja, Simona Moansson, du vill det här, Jimmie Åkesson, du vill det här, det är oförenligt lika mycket som det handlar om Magdalena Andersson, hur ska du få ihop ett regeringsunderlag?
Och det är ju dumt, för att Magdalena har ju ingenting att gå på. Alltså de tycker bokstavligen olika om allt. Medan på vår sida politiken så tycker vi, har vi flera frågor som vi prioriterar där vi tycker samma sak och där vi jobbar i samma riktning. Läs tidavtalet. Vi är överens om tidavtalets innehåll. Vi liksom jobbar på med att uppfylla och genomföra tidavtalet. När vi samarbetade, för vi är ju liksom fördelen i Liberalerna att ha varit på båda sidor. Det var alldeles uppenbart för oss också under januariavtalstiden att man inte fokuserade på det man är överens om, satsade på att lösa samhällsproblemet. Och man satsade på att sätta dit varandra. Bara om man tittar på de där punkterna ser man ju att alla hade ju stoppat in sina värsta delar. Så är det inte i tida, utan vi vill liksom på riktigt ta ansvar för landet och komma överens om det som är viktigt och samarbeta om det. Men det blir ju lite svårt när det sen tolkas som att det är Liberalernas politik och att jag tycker, för det är ju lite så här, det är resultatet av vår förhandling och det är ju det alla som är i politiken förstår att Johan Persson menade när han använde fel ord, att han sa att man säger en sak innan valet som är ens valrörelse, Liberalernas politik, sen förhandlar man och ska ha en majoritet och då har man ju ett samlat förslag, man har samlad politik och det är inte alltid ens partis egna politik och det är ju också en sån sak som är lite frustrerande för vårt parti kanske särskilt, för vi är ju mycket politik som inte är precis det exempelvis Kristdemokraterna, Moderaterna och SD tycker.
hur har din egen resa kring Sverigedemokraterna sett ut?
Alltså ärligt talat så tycker jag att det har varit ganska intressant att se dem på nära håll. Hur de tänker, hur de prioriterar. Man kan ju verkligen säga att de är motsatsen till Liberalerna också i sättet de jobbar. Alltså vi tycker typ allt är viktigt och lägger oss i hela tiden och bryr oss väldigt mycket om hur och det ska gå till på rätt sätt och vad säger juristerna. Sverigedemokraterna är ganska raka puckar på ett sätt som jag tror väljarna uppskattar och det är ett... Men det är någonting som jag tror inte nödvändigtvis vi ska lära oss av det, men jag ser ju hur otroligt
som en
välfungerande det är.
Det lät som att du pratade för Jimmy Åkesson här, bara så här, de är väldigt raka och det gillar folk.
Ja, men det är ju sant. Det fattar väl alla att de säger saker som sen absolut inte går att göra i verkligheten, men det spelar ingen roll för väljarna uppskattar att det är raka puckar.
Jo, men även i process vill de väl driva på och liksom säga att det här måste gå snabbare, vi måste kunna leverera.
Ja, precis. Ta som exempel, så här, utan att gå in på detaljer, det finns en situation där jag är så här, jag förstår att andra partier vill göra så här, men det innebär att EU-domstolen sen kommer kräva tillbaka alla de här pengarna av alla de här bönderna eller alla de här skogsägarna. Vi kanske kan hitta en modell där de inte kan kräva tillbaka de här pengarna. Och då är alla så här, nej det spelar ingen roll för det ska gå snabbt. Och då lämnar man ju det här problemet inte på nästa regering utan på de som får ta emot stöden. Så att absolut, liberaler liksom respekterar juridiska ramar och försöker se till att jobba inom dem. Om vi har sagt ja till en lag någonstans, då får vi också se till att följa den även när det är klurigt. Liksom. Mm. Men nej, jag tycker ändå så här, Sverigedemokraterna är väldigt intressanta att se på nära håll på det sättet att de prioriterar vissa saker och så lägger de allt krut på det och sen så släpper de rätt mycket annat. Och det är kanske mitt parti skulle kunna lära sig av. Jag menar, när vi tar strid för en massa frågor som är viktiga för vårt parti, men där en annan minister från ett annat parti är den som sen ska bära upp den här budgetvinsten eller vad det är, då kanske inte riktigt det syns utåt, utan mer ser ut som att varför fick inte Liberalerna si och så på jämställdhet, klimat och skola? Jo, men det är ju för att vi också tycker mycket annat ska bli bra i regeringssamarbetet, och där kanske vi hade behövt vara lite mer SD och bara välja våra hjärtefrågor och ja, fokusera på dem, så att säga.
Du var ju ungdomsförbundsordföranden. På sociala medier var du, hade en hög profil. Eller folk uppskattade kanske att du var väldigt rak och tydlig. Mm. Jag kommer komma till min favorittweet här. Bråk mellan dig och Tobias Andersson, då ordförande för Ungsvenskarna. Han skrev någonting så här om typ, skaffa dig en fiel, liksom en motståndare som ser på dig som Romina Pourmokhtari gör på mig eller någonting. Och då svarade du 2020, vad gulligt att du inte förstår hur korkad jag tycker du är. Det kanske framgår nu när jag skriver ut det. Hon ler för att du är ute och cyklar, Rasse Tobbe.
Ja, precis. Alltså, jag blev ganska provocerad av vad han insinuerade i den tweeten.
Vad insinuerade han?
Ja, men jag liksom flinade åt honom för att jag tyckte att han hade helt fel och var helt ute och cykla. Och då skärmdumpade han den bilden och laddade upp den med någon slags, ja men absolut anspela på någon slags sexuell liksom
han
stämning.
Han är omotståndlig.
Där står jag och liksom
flörtar med honom. Din lilla kvinno,
typ.
Kvinnogärna går sönder när du ser det här maskulträffpaketet.
Ja, men det finns ju en sån logik hos Sverigedemokraterna också i hans, Tobias har gjort flera uttalanden som är väldigt intressanta kring hur han ser på kvinnligt och manligt och som går ganska hårt emot min feministiska ådra i och med att jag är liksom en del av ett parti som såg till att kvinnor får rösta och vi har väldigt mycket fokus på jämställdhetsfrågorna. Så jag blev ganska provocerad av att han valde att utnyttja att jag liksom stod och hånlog mot honom på det sättet. Då uttryckte jag mig ju kanske lite ungdomsförbundigt så där som man gjorde på den tiden. Nu ska man vara så här duktig. Och,
man ska inte säga att rassar är rassar.
Man får säga rassetobb om man vill det, tänker jag. Men det
skulle
är ju
du
bara
vilja göra det?
Nej, alltså jag tänker att det är väl lika onödigt som att han ska hålla på och tjafsa med mig om olika saker. Nu samarbetar ju våra partier, det går ganska bra, Sverige går i rätt riktning. Vi vill ha liksom 4 more years både för Romina-reaktorer och för Gunnar Strömmers liksom hantering av kriminaliteten. Så att då kanske det inte är läge att hålla på och bråka med Rasse Tobbe om olika saker. Då kan vi istället prata om hur överens vi är om att vi behöver ny kärnkraft.
Men är det lite så att det är rasister man kan bygga reaktorer med.
Ja, men jag har sagt sen innan att, och jag säger samma sak igen, att jag tycker ju precis samma sak om Sverigedemokraterna som jag alltid har tyckt. Mitt parti har beslutat att nu samarbetar vi med dem i 4 år, och då sitter jag hellre i förhandlingsrummet än utanför förhandlingsrummet. Det är liksom den logiken som är. Men absolut, om det är Anders Holmberg-frågorna som kommer nu om så här, vad tycker du egentligen om det här regeringssamarbetet?
Ja, men det...
Tycker du allt det här? Ja, jag tycker som jag tycker om Sverigedemokraterna. Ja. Liberalerna är men ju ett parti som består av massa människor som absolut inte tycker som Sverigedemokraterna. Men vi är överens om att Magdalena Andersson är fullkomligt inkapabel att vara statsminister för Sverige i det här läget. Vi vill mycket hellre ha Ulf Kristersson. Och då sätter vi oss ner och förhandlar istället för att låtsas som att det regnar som Centerpartiet gör.
Men jag tänkte att du kanske säger, nej, men nu har liksom, nu när man samarbetar med Sverigedemokraterna, ni har väl inte gjort jättemycket saker, Liberalen och Sverigedemokraterna innan. Så att på ett personligt plan, man börjar prata, man förstår hur varandra fungerar, att man kanske får en annan bild och säger så att, nej, men jag kanske inte tänker att de är rasister längre, eller personerna är inte rasister, eller kanske var dumt att vi använder de här laddade orden. Jag tycker att man har en jätteproblematisk retorik kring invandring och främmande, men att man liksom, du drar ner det, men det känns inte riktigt som du vill göra det, eller?
Nej, men alltså jag har inte gjort det heller. Men jag tycker inte det påverkar min förmåga att jobba med Sverigedemokraterna heller. Alltså om vi sitter och förhandlar en viss fråga så påverkas inte det jättemycket av att de vet att jag inte tycker att liksom deras politik är så fräsch och att jag twittrar Rasse och Tobbe och sånt där. Det påverkar liksom inte vårt arbete, utan när vi jobbar ihop, och det är det jag också gillar med tid om man jämför med tidigare rödgröna samarbetet, är ju att vi på riktigt fokuserar på att ta hand om Sverige och lösa samhällsproblemen. Det är det man som politiker ska fokusera på. Inte liksom min magkänsla kring om jag tycker olika saker om Tobias Andersson eller inte. Det är liksom inte fokuset. Men jag vill ju vara väldigt tydlig med att min bild av Sverigedemokraterna rent politiskt har ju inte ändrats. Jag tycker samma sak om dem som jag tyckt innan. Och jag tycker att de här åren av samarbete har också visat att det är en bild som jag fortsatt håller fast vid. Alltså jag har inte liksom fått en annan inställning till dem efter att ha jobbat med dem i några år, utan jag tycker fortsatt att det är bra att de inte sitter i regeringen och har direkt makt över landet. Så jag är ju nöjd med att vi har en skicklig partiledare som också har vågat ta den här frågan ordentligt, tar tjuren vid hornen och gjort det här uttalandet.
Det känns som att du pratar om, jag gillade lite obekväma. Så du gillade kanske lite att så här, vi landar i en liten obekväm position. Vi ska ha det här, men vi tycker också att de är på något sätt lite opolitliga, eller det är något väldigt problematiskt med Sverigedemokraterna.
Ja, men det där är ju ganska seriöst faktiskt. Alltså, jag förstår att regeringsfrågan blir mycket politiskt spel, men det är ju på allvar så att vi inte tycker att det vore lämpligt att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen med våra mandat. Om det finns andra partier som vill göra det, så är ju det såklart upp till dem. Men Liberalerna som parti vill inte ge dem det utrymmet. Och det är precis som Simona säger, att det handlar både om att de är faktiskt inte ett borgerligt parti. Det finns massa borgerliga väljare som vill rösta på högern och inte vill se Sverigedemokraterna där. De ska ha ett alternativ att rösta på. Det handlar om att de inte har betett sig. Alltså när vi är mest allvarliga säkerhetspolitiska läget, att Richard Jomshof hetsar koranbrännare då, det ger ju i alla fall mig ett bevis på att jag absolut inte vill ge honom makt över svenska...
Men han är ju utbytt.
Ja, han är utbytt. Ja, men då försvann ju problemet såklart. Ja. Okay, nej, men det är ju liksom ett symptom. Eller så här, det är ju ett öppet exempel som alla har sett. Alla såg ju vad han twittrade. Alla såg situationen.
Han försvann, Anna Starbrink försvann, den liberalen som var väldigt kritisk mot det hela. Jag tänkte att det kändes som att ni gick mot...
Mot ett visst håll. Mm. Nej, men jag tycker att det är helt rätt beslut av Liberalerna, och jag tycker inte att det är särskilt kontroversiellt. Det är många som är så här, varför håller ni på så här? Ni är bara si och så många procent. De säger 2, men det är faktiskt valdagen som räknas, och jag säger 4. Men ja, ni är bara 4%. Varför säger ni så? Men vadå, utan våra 4% så går det ju inte ihop. Just nu vilar ju allting på en röst eller 2 röster i kammarna. De senaste liksom mandatperioderna har ju varit så. Så att det där argumentet är ganska svagt. Sen är det ju så, när vi sitter och förhandlar tidavtalet, såklart att om Sverigedemokraterna är det största partiet och inte ska få sitta i regering, då får ju de mycket inverkan på vad ska vi prioritera, vad ska vi driva. Och det är också något man får med sig när man klurar i regeringsfrågan. Men för oss har det varit viktigt att man inte får direkt makt över landet på det sätt man får som minister.
Om det blir en högermajoritet, vill du fortsätta som miljö- och klimatminister?
Ja.
Det var det enklaste.
Absolut. Alltså det är också lite så här frustrerande, för som minister så lägger man upp en plan för sin mandatperiod, vad man vill uppnå. Är man en Tidöminister, då ska man också hinna med alla sina Tidöpunkter och det är prioriterat. Och sen så efter 4 år, då känner man ju så här, ja, nu är vi igång. Så då hade man ju väldigt gärna tagit 4 år till för att också exempelvis skörda frukten av sitt arbete. Vi har ju exempelvis i början av mandatperioden slutat med en massa dumma miljöpartigrejer som inte vi tycker Sverige ska syssla med. Och då har jag behövt förklara alla, varför tar ni bort det här och det är ju så dåligt. Och nu när jag har byggt upp mina egna politiska instrument som utökas och projekt som kommer igång och styrmedel och stöd. Och ta som exempel ett stöd som jag har startat för jordbrukets omställning. De pengarna börjar ju betalas ut nu. Så att jag vill ju hinna skörda frukten av det här och prata mer om våra insatser istället för att prata så mycket om Miljöpartiets politik hela tiden. Jag tycker jag har fått göra det ganska mycket den här mandatperioden, tyvärr.
Varför ska en liberal bry sig om klimatet?
Jag tycker det är ganska tydligt knutet till den liberala ideologin. Men i grund och botten så handlar det väl om att det är en av vår tids största utmaningar. Och det är en sån typisk uppgift som jag tycker att liberaler då kan ta sig an. De stora frågorna. Stora frågor kräver ju inte minst mycket samarbete över landsgränser. Det är en global fråga, men det är en ganska liksom, internationell politik som man behöver bedriva för att lyckas med det här. Det är liberaler väldigt bra på.
Ni gillar utrikespolitik?
Men vi är också bra på att förhandla. Vi är bra på liksom, ja, vi är ju vana vid att förhandla åt både höger och vänster och ta smällar från alla håll och sådär. Vi gillar EU, vi gillar FN, vi är bra på att liksom samarbeta inom de forumen. Och vi har mycket samarbeten med andra länder. Apropå det här utrikespolitiken jag nämnde i början som de flesta inte bryr sig om, så är det också någonting som gör att när jag kommer till förhandlingsbordet är det jättemånga i rummet som jag har träffat innan, för att Liberalerna har ett sånt internationellt engagemang. Men i grund och botten så är ju klimatfrågan är en ödesfråga för vår framtid. Alltså har vi inte de resurser som planeten kan ge oss på allra bästa sätt när det mår bra, ren luft, rent vatten, fiskar, djur, olika arter överallt, vår skog, vår natur i sin helhet, den temperatur vi har, det kommer ju såklart påverka oss mycket, mycket mer än annat. Och det där tycker jag är ganska viktigt också i de sammanhangen vi har när vi pratar om klimat. Att man påpekar att det handlar ganska mycket också om säkerhet och om ekonomi. Och det är saker som alla traditionellt höger tycker är viktiga grejer. Ekonomin påverkas enormt mycket av om vi har en klimatkris. Ta som exempel bara den här båten som fastnade. Vad heter den?
Du vet. Den stora i Suezkanalen.
Ja, den fastnade ett tag. Hur mycket det påverkade ekonomin. Det var ju miljarder i förluster.
Liksom. Jag tror du skulle säga att det här var klimateffekter för att det var för lite vatten i Nilen.
Men jag tror inte, riktigt det. Men bara det där gav ju en massa ekonomiska effekter. Och så är det med klimatet också. Att när vi har en uppvärmning, då blir det stora kriser. Ofta ser man ju så här naturkatastrofer. Ja, det är ett exempel. Men bara den generella klimatkrisen med global uppvärmning ger oss extremt tuffa påfrestningar på vår ekonomi och på vår säkerhet. Så att det är väl ett sätt att motivera om man inte motiveras av den traditionella liksom, det är inte så bra att det blir varmare logiken.
Nej, för jag tänkte lite här, vi behöver en värld att leva i, det är liksom grundförutsättningen. Mm. Jag tänkte, kan man argumentera för att ja, men vi kanske också behöver verkligen en nation att leva i. Att det är mycket av liksom vår politik, vår demokrati som fungerar mest på en nationell nivå. Där folk pratar ett gemensamt språk, kan ha en gemensam debatt om frågor. Det är när vi känner någorlunda kulturell tillhörighet som vi går med på skatter och omfördelning och massa sådana projekt.
Jo, så är det väl också. Men jag förstod inte kopplingen till klimatet.
Nej, jag tänkte om man hade den här bredare så här, du måste ha en värld som funkar. Ja, du behöver också ha nationer som funkar. Du måste liksom prioritera nationalstaten i många gånger. Och det är kanske det som känner sig att den liberala ideologin ändå någonstans, ja, men det är världsmedborgare. Drömidealet är att vi inte ska ha några gränser.
Nej, alltså jag tror så här, man prioriterar ju inte Sverige om man struntar i klimatet. Och det är det jag tycker också är så konstigt. Alltså om man är emot typ så här höga klimatmål i EU, då har man ju verkligen inte fattat ett dyft. Sverige tjänar så mycket på att EU har högsta möjliga ambitionsnivå. Varför? Jo, men för att Sverige är bäst. Sverige ligger längst fram. Svenska företag säljer rena varor, rena tjänster över hela världen och tjänar jättemycket pengar på det. Och det är ju också det som motiverar det svenska näringslivet. Ibland låter det i media eller i liksom, ja, den allmänna bilden verkar vara att svenska näringslivet är bara good guys. Man bryr sig så mycket mer än alla andra företag i andra delar av världen. Det är ju absolut inte bara det handlar om, utan det handlar ju mycket om de vinster man gör på att komma från ett land som har en stark klimatprofil, som har lägst utsläpp i hela EU per person, och att man har ren energi, ren el som man kan göra sina produkter på och sälja världen över. Det är ju därför det också finns ett jättestort engagemang. Så när Sverigedemokraterna liksom argumenterar för Swexit eller när Alice Teodorescu säger att vi inte ska ha ett 90% mål i EU, då är ju de emot Sverige AB, tycker jag. Och det är ju lite onödigt.
Om man tänker på liberalismen, det är inte bara i Sverige som det verkar gå lite kämpigt. Globalt, så man skulle kunna formulera det som det kanske pågår någon sorts backlash mot den liberala idén, eller projektet kanske till och med globalisering, ekonomiskt utbyte, frihandel, migration. Vissa kanske till och med ser så här att ja, och en effekt av all globaliseringen, liksom kapitalismen har förstört miljön, klimatet, och nu ska vi hitta på olika sätt, koldioxidskatter och avgifter och olika sätt det ska betalas. Det ska administreras av olika elitprojekt och det är vanligt folk som ska betala det hela. Finns det någonstans i Liberalerna och mina som känner så här, ja, vi måste dra lite lärdomar här. Folk har inte varit med på det här projektet.
Ja, men det där är jätteintressant, för nu det var både liksom argumentet från de som är emot klimatfrågorna, som tycker att så här, det är vi vanligt folk som ska betala för en massa konstiga prestigeprojekt under parollen klimat. Och sen är det andra sidan som är så, det är kapitalismen som har skapat det här monstret som förorenar planeten och så vidare. Båda de har ju fel. De som är emot kapitalismen är ju, det är lite så här, jag kan tycka det är lite intressant. Om man är typ socialist och är så här, det är bara det som kan rädda planeten. Det finns ju ganska många sådana. Då är jag ju lite, jag förstår faktiskt inte hur man tror att man ska välta hela världens ekonomiska system. Det kommer ju uppenbarligen inte fungera. Det kommer leda till lidande, död, folk blir av med jobbet, folk blir fattiga, folk blir hungriga. Inte en så bra lösning på klimatfrågan. Om man däremot utnyttjar kapitalismen som system och ser till att man tjänar pengar på att göra det som är bra, då kommer man ju på riktigt få en ganska kraftig liksom verkning mot klimatarbete. Så att det är så jag tycker att man ska sälja in liberalismen, att så här, vi ser ju också att konsumtionen är ett problem för planeten, men vi fattar också att om man då istället ser till att det är den här rena konsumtionen, typ av återvunna produkter eller andrahandsprodukter som man kan tjäna mer pengar på, då kommer vi få kapitalismen att jobba åt oss, jobba för planeten, och det är så man kan skifta det här ekonomiska systemet att jobba för klimatet. Och på andra sidan har du alla de här som är så här, åh, de här dumma prestigeprojekten, och varför ska vi investera i dem och sådär. Och där är ju ett ganska bra argument att säga, jag tror inte de heller vill ha översvämningar i sin källare, eller att de vill ha värmeböljor som gör att deras morföräldrar eller föräldrar dör tidigare på äldreboende, för att värmebölja är faktiskt en sån sak som gör att det blir väldigt tufft för äldre. Alltså det finns en ganska grundläggande, återigen då, problematik i klimatfrågan som handlar om säkerhet och hälsa och ekonomi och sånt där som man kanske bryr sig om ändå om man bor någonstans där man tänker ja, klimatet är någon annanstans.
Men du kom ju precis från ett miljörådsmöte i Bryssel där man kanske har känt av att det sker en förändring inom EU, att de gemensamma mål som var satta, det börjar finnas frågeställningar kring så här, att offrar vi till exempel vårt näringsliv, vår tillväxt med för mycket regler, med för mycket högt uppsatta saker? Och återigen, människor gillar inte att saker blir dyrare. Hur får man med sig folk på en grön om? Hur får man med sig de där vid köksborden?
Jag tycker det är en lite enkel bild av den här striden som pågår nu i EU. Dels är det alldeles uppenbart att de regeringarna som satte upp de här stora målen om att så här, vi ska rädda världen och vi ska nå Parisavtal och liksom, vi ska plocka fram klimatlagar och si och så, de har ju nu förlorat makten på en massa ställen runt om i Europa. Istället har regeringar som är lite mer realistiska tagit över, och då blir diskussionen absolut, vi ska nå mål, vi ska sätta ännu högre mål, 90% till 2040, det lyckades vi komma överens om. Men diskussionen handlar också väldigt mycket mer om hur man ska nå de här målen sen också. Och det är en diskussion som de gröna i Europa totalt ignorerar. Alltså ta Tyskland som exempel. De har superhöga utsläpp. De hade en jättegrön regering. Det hjälpte inte att få ner deras utsläpp så pass mycket som de hade behövt gå ner. Varför gjorde de inte det? För att istället för att prata om hur de ska ha ett energisystem som funkar, typ ren el, så att tågen slutar gå på kolkraft och kan gå på vindkraft och kärnkraft exempelvis istället, så fokuserar de bara på det här med målen. Och alla de här stora retoriska talen och vi ska rädda världen och Parisavtalet och planeten brinner och allt vad de säger. Men de pratar liksom inte om de riktiga problemen. Och det är det som jag tycker också den svenska regeringen är en bra representant av nu. När jag går in i de här förhandlingsrummen, då säger inte jag bara, hörni, det är så viktigt att vi räddar planeten, kan vi komma överens? Utan jag säger också, för Sveriges del så innebär det här att vi måste komma överens om hur vi vill hantera den svenska skogen. Den svenska skogen kan ta upp mycket koldioxid. Men den svenska skogen ska också ersätta alla de här plastförpackningarna ni har överallt. Så låt oss prata om det. Hur ska det gå till? Hur hittar vi en bra balans? För innan jag kom dit, då var det ju Miljöpartiet som satt där och sa absolut, vi ska ersätta all plast med pappersförpackningar. Absolut, skogen ska ta upp all koldioxid i hela Europa tydligen. Så att det är liksom brist på realism. Realismen har kommit in i EU. Realismen är det som gör att våra förhandlingar tar 22 timmar. För vi måste också komma överens om hur de här målen ska nås. Hur ska vi hantera fordonssektorn i Europa? Hur ska vi hantera skogsfrågorna? Ska vi ha kärnkraft eller inte? Och det är bra diskussioner som det är bra att vi har. Och det är liksom bara seriöst klimatpolitik tycker jag.
Så då får det ta lite längre tid?
Det tar absolut längre tid, men det är värt det.
Den andra delen, få med sig befolkningen på att saker ska bli dyrare. Om vi ska ha den marknadslogiken. Saker som är dåligt ska bli dyrare.
Ja, men precis. Alltså, då gäller det ju exempelvis att det finns saker som inte blir dyrare som är ett bra alternativ. Man kan ju inte bara göra det dyrare och luta sig tillbaka. Det behövs både piska och morot. Och det är lite, ja, man kan ta samma exempel igen då. Att om vi säger att skogsindustrin ska producera en massa bra saker och sen ser till att de också ska uppfylla en massa EU-lagar om hur mycket upptag eller biologisk mångfald de ska ha, då blir det ju dyrare, för då har vi ju mindre skog att spela med, så att säga. Väldigt förenklat nu, men som exempel, man kan ju se till att ha en bra balans mellan att göra det dyrare med det som är smutsigt men också billigare med det som är bra, se till att det som ska ersätta finns i tillräcklig mängd så att priserna inte skjuter i höjden hur som helst. Sådana saker ägnar sig en borgerlig regering åt, och särskilt liberaler lägger ju väldigt mycket tid på de här små sakerna då, kanske lite dumt när man också måste vinna väljarstöd. Medan de gröna partierna kommer undan med att säga vi ska rädda planeten, här är alla våra mål, och sen inga förklaringar på hur man ska nå de målen. Och det gör mig extremt frustrerad.
En annan fråga som det känns som vi börjar prata lite mer om, att födslotalen går ner i nästan alla länder förutom några länder i Afrika. Kan det här vara bra för klimatet?
Alltså jag tror inte att lösningen på klimatfrågan är att vi slutar existera på något sätt. Att vi slutar skaffa barn, att vi slutar resa, att vi slutar äta, att vi slutar jobba. Det är inte lösningen på någonting. Människor kommer köpa kläder. Människor kommer äta kött. Människor kommer förhoppningsvis också skaffa barn. Det är liksom den framtiden jag ser framför mig. Det är liksom inte att vi ska tillbaka till Emilie Lönneberga, utan vi ska ju till Star Trek. Så löser vi klimatfrågan tycker jag. Så att, jag hoppas ju att det inte är klimatet som avskräcker folk från att skaffa barn. Jag tror inte heller att det är det främsta skälet. Jag tror det är många saker som väger samman, och där är nog klimatet en av dem. Och det är väl för att det är en stor utmaning som man vet att vi har och som man vet inte går tillräckligt snabbt att lösa.
Varför skaffar folk färre barn? Vad tänker du?
Jag vet inte. Jag diskuterade det här i lördags med mina kompisar. De har ju mindre politik i sina liv och därmed ganska mycket bättre diskussioner om liksom det här problemet. Jag börjar ju bara titta på det som en politiker.
Mm. Men, bara, jag vill höja barnbidraget. Om jag löser klimatproblemen,
ja, men
så
exakt,
blir folk...
Det är ju typ sådana dumma förslag som kommer då. Ja, om vi bara lite mer rotavdrag. Alltså sådana grejer. Bara det, jag tror inte det påverkar här. Men det jag sa i den diskussionen jag hade med mina kompisar var att jag faktiskt tror att sociala medier är en ganska stor bov i det hela.
Hur då?
Om man tittar på liksom sitt Instagramflöde, då får man en totalt orealistisk bild av vad det är för liv man ska leva. Och när jag pratar med mina vänner, då upplever jag att de ofta nappar på det där. Att så här, nej men jag kan inte ha barnen för att jag har inte ett hus och jag är inte gift och allting är inte perfekt. Och jag har inte exakt allt det där som jag ser på Instagram att de andra har. Och då är inte det tillräckligt bra för att jag ska kunna ta hand om ett barn och skaffa barn. Så att lite så tror jag ändå att man tänker att man ska komma till en viss punkt i livet innan man vill skaffa barn och bilda familj. Och den punkten har förflyttats något otroligt. Också på grund av sociala medier, att man får så mycket insikt hela tiden i hur andras vardag ser ut och börjar jämföra sig så mycket mer med andra. Det var min lilla teori lördag kväll. Mm. Jag drack ju ingen vin, men det gjorde mina kompisar.
Och då nickade de lite. Jag har faktiskt hört det från demografiforskare som pekar att det är just någonting händer 2010-2012 när liksom smartphone och sociala medier kommer igenom.
Ja, vad kul. Då har jag, det där ska jag ta med mig nästa gång vi diskuterar.
Men också finns det ju tankar om att så här, vi har nu också den bästa distraktionskompisen med oss i fickan nästan hela tiden. Att allting liksom, som du kan göra...
Det är så mycket roligare att scrolla än att mosa banan.
Doomscrolla eller liksom, du kan ju få så mycket teknisk underhållning, kolla på serier, liksom, allting är så mycket mer tillgängligt. Det tar bort tid. Du skulle varit ute på krogen, träffat någon. Hej, vad hände? Liksom, i framtiden, om du nu har vant dig vid kommunikation är digitaliserad, vad säger att den yngre generationen inte bara säger, nej, men vet du vad, jag är en AI-pojk. Vän, flickvän här som pratar med mig och sen så finns det porr på internet. Jag behöver inte göra det här mänskliga längre. Det är jättemycket skönare.
Jag tror typ, om det är så, då tror jag att det är en liksom fas som kommer gå över. Alltså jag tror någonstans kommer jag tröttna på det där och börja gå ut på krogen och ragga igen istället, eller? Jag tror det i alla fall, men jag vet inte.
Du är förhoppningsfull om de unga.
Ja, men finns det någon belägg för det här med att, alltså, har man mindre relationer också?
Det finns vissa tecken som tyder på det.
Ja, det är fan, det är ju inget bra.
Nej, du måste utgöra så att vi måste alltså krossa mobilen, slå sönder den. Skärmen.
Men jag tror kanske en bra start då, om jag får jobba in liberalernas politik lite mer i det här nu, att man som, i alla fall som barn, ser till att hjärnan inte vänjer sig för mycket vid de här snabba dopaminkickarna hela tiden som man får av internet och scrollandet. Så jag tror kanske en bra start att man på skolan i alla fall är ute och spelar pingis på skolgården istället för att sitta och scrolla. Det vill säga att vi inte har så mycket mobiler och skärmar hela tiden i klassrummen. Då kanske man i alla fall får en start. Sen kommer man ju såklart ha den digitala världen extremt närvarande. Men det kanske är först när du går ut från skolan. När dina föräldrar hämtar dig och ni ska gå hem. Och man kommer ut som det. Alla skärmar dyker upp igen. Då kanske man lägger grunden för att det inte ska vara lika okontrollerat som det är nu. När man får en padda i facet så fort man kommer ut från BB.
Jag är ett stort fan, har barn utan föräldraskap av barnskaffande. Jag uppmuntrar mina yngre kollegor, nej men skaffa barn på ett sätt som kanske blir lite arbetsmiljöproblemaktigt. Erik Nilsson har lämnat oss till exempel. Hur är det ett bra sätt tror du att vi är äldre som har barn på liksom, är det...
Ja, det tror jag är jättebra. Jag har många hetsiga människor omkring mig också hela tiden.
Som Ebba Busch.
Ebba Busch är absolut väldigt supportive kan jag säga. Uh-huh. Hon tycker det är superhärligt att jag är gravid. Hon är ju såklart väldigt, hon är väldigt mycket mamma i sitt sätt. Uh-huh. Det är faktiskt sant.
Hon kommer till med krämer som du kan smörja in magen med och sånt.
Hon kommer säkert tipsa mig om vad som är det bästa. Uh-huh. Än så länge har vi inte kommit dit. Men jag kanske bara borde fråga direkt. Det känns som att hon har stenkoll på det med. Men kanske snarare bara i sättet hon är. Mer än krämerna. Alltså, uh-huh. Hon är väldigt mycket mammi. Och när hennes barn är med så märker man ju det. De gillar ju verkligen sin mamma. Så det är ganska coolt. Bra inspo. Men alla är ganska peppiga över det där och tycker att det är bra att man skaffar barn. Alltså, det känns ju så generellt i samhället. Det verkar bara vara Socialdemokraterna som är lite emot. Men i övrigt så är ju de flesta väldigt positiva till när man säger att man ska få barn så blir folk så, ja, åh gud vad kul.
Folk verkar ha varit väldigt nyfikna på din resa. Liksom, så här, de visste du skulle gifta dig, så där, liksom, vad ska hända? Jag fick någon... som, jag vet inte om det är en politiska fiende, men man kan säga en politisk övervakare som skickade en skärmbild av vad du hade likat en gång på sociala medier, nämligen hur hundar beter sig när man är gravid.
Mm-hmm. Det var ju väldigt pinsamt att någon övervakar min sociala medieanvändning på den nivån.
Ja.
Okej, ja. Vad mer har jag likat? Ja.
Nej, jag undrade, har hunden Laban, har den börjat reagera annorlunda kring dig?
Vet du, jag ska vara helt ärlig. Jag har inte träffat hunden Laban på alldeles för länge. Hunden är jättemycket hos Wikman just nu och hans partner. För att tidsmässigt så har jag haft lite svårt att få ihop det. Så att Laban har inte träffat mig sedan jag blev gravid.
Laban kan inte ha några åsikter om det här.
Han har inte, nej, jag vet inte om han skulle känna av. Men jag kan säga att
Laban kunde nominera dig som partiledare för Liberalerna, men jag har ingen uppfattning om.
Nej, precis. Däremot mina svärföräldrars katt känner jag är väldigt så här, beter sig lite annorlunda och är lite så här, jag tror att katten fattar att jag är gravid.
Jag tycker det är spännande, för jag skaffade hund då med finansmarknadsministern, hans partner också.
Det är mer, alltså jag är ju ganska bra vän med hans partner och har varit länge, så att vi brukade vara hundvakt åt samma hundar hela tiden, och sen när det blev pandemi då var han så här, kan inte vi bara skaffa hund? Och jag var så, nej, det är en jättekonstig idé. Och sen ett år senare var det fortfarande pandemi, och då var jag så, äsch, vi gör det, vi testar.
Det är en pandemihund, Laban.
Det är en pandemihund. Han är väldigt glad pandemihund. Vi tänkte ju att så här, han kanske blir lite ledsen av att byta hem. För alltså, att han är med dem ibland och med mig ibland. Men han älskar det, för han blir bortskämd hos dem. Och sen så när de slutar skämma bort honom lite, då kommer han till mig och då blir han bortskämd hos mig. Så han får väldigt mycket uppmärksamhet.
Ett skilsmässohund.
Ja, verkligen.
Ja. För jag tycker det är spännande det här med att både du har då liksom fått kanske också någon sorts relation till Niklas Wikman, som ju är en av de ledande i falangstriden pojkarna och flickorna som vi pratar mycket om i vår politiken-podd. Och samtidigt så tänker jag att din bästis, den som gjorde att ditt liv blev 1000% bättre på alla regeringsmöten, Benjamin Dosa kom in där. Han är ju liksom quintessential flicka. Och då tänker jag, har du ett spännande perspektiv liksom, din medförälder till hunden plus din bästis från Instagram och poddar och ungdomsförbundstiden. Vad är bäst, Romina Pourmokhtari, pojkar eller flickor?
Det är ju det som är så intressant, att det här pojkarna, flickorna, det och Moderaternas interna dynamik och sådär, det är ju också väldigt mycket politik. Och så här, när jag umgås med exempelvis Laban och Niklas då är det ju inte jättemycket att vi sitter och pratar om hans senaste utredning eller någonting sånt, utan då är det ju bara att man umgås som människor. Och detsamma med Benjamin och Helena. Benjamins partner Helena är ju uppvuxen i samma trakter som jag, det är ju han också, men han är ju lite Kista och jag lite mer Hallonbergen. Så att vi umgås ju lite mer för att vi typ är kompisar. Eller så här, vi sitter inte och nötar politik direkt.
Du passar
och då
inte
blir
på.
Det inte så tydligt vad som är pojkarna och flickorna, utan det är bara två kompisar eller kollegor. Man umgås så pass mycket att man, ja.
Du är lika konfunderad som alla oss andra. Vad skiljer de där falangerna åt egentligen?
På riktigt, jag skulle inte kunna förklara skillnaderna mellan pojkarna och flickorna om någon skulle fråga mig. Då skulle jag säga, det finns en jättelång artikel som Torbjörn Nilsson har skrivit någonstans. Läs den.
Ja. Eller en podd. Du kan
eller en
gå
podd
in och lyssna.
Ja.
Jag kommer inte ihåg vad den heter, men du får googla den helt enkelt. Okej, vi avslutar med en fråga som vi ställer till alla våra gäster här i podden. Varför är Simona Mohamsson en så mycket bättre partiledare för Liberalerna än Romina Pourmokhtari?
Jag tror du skulle säga en Johan Persson. Nej, men okej.
Men du vill svara på
båda. Har du ställt den här frågan till alla?
Nej, det är helt skämt.
Okej, jag förstår.
Det var jättekonstigt.
Sarkasm, jag har väldigt svårt att uppfatta det.
Är det ett av skälen kanske att du inte är en bra partiledare? Eller skulle du kunna vara en bra partiledare?
Jag ska säga så här. Simona är väldigt mycket stora syster. Både i praktiken och i... alltså hon är stora syster. Hon har två småsyskon. Jag är ensam barn. Simona är liksom ansvarstagande, samlande. När jag gick med i LUF första gången, då var hon där och var så, hej, välkommen, på en sån rungande göteborgska. Hon är helt rätt person att leda oss i det läget vi är i. Och det sa jag hela tiden. Alla journalister som kastar sig fram till mig och var så, vem kommer bli partiledare, eller du, Lotta Edholm? Och jag var så, ni kanske inte ska bara titta på ministrarna. Alltså jag försökte hela tiden hinta.
Men hintar du vid dumma förstod... i huvudet? Du måste vara väldigt tydlig.
Har ni tänkt på att Simona Mohamsson... Nej, men för mig är det väldigt logiskt. Vi har känt varandra i över 10 år i politiken. Hon, alltså allt jag ser från henne, både personlighetsmässigt och politiskt, gör att hon är helt rätt person att ta oss både genom valrörelsen och visa upp Liberalerna, samla Liberalerna som parti, men också att ha det här samarbetet och samarbeta med de andra partierna i den här konstellationen. Så att hon är alltså ett helt utmärkt val, tycker jag.
Hon har lättare för SD-tobben än vad du har.
Nej, det har hon absolut inte. Vi är ganska lika på den fronten, det tror jag också de flesta uppfattar. Men Simone är lite mer så här ansvarsfull. Hon skulle nog inte twittra Rasse Tobbe, utan hon är lite smartare på det sättet än vad jag är. Lite mer såhär stora systern, hörni, nu slutar vi bråka, nu tar vi och liksom dricker lite vatten, tar det lite lugnt och så kan vi titta på det här igen. Hon har liksom alltid varit den personen, och jag är superglad över att hon är partiledare, för jag känner mig så lugn liksom i att jag bara är så, yes Simona, what can I do for you? Och sen så samarbetar vi utan några problem och friktioner. Jag tycker det är toppen. Jag tycker också någonstans att så här, om det är kollegor i mitt parti som lyssnar på det här, att partiledare är faktiskt inte språkrör. Utan i vårt parti så innebär inte partiledare att du ska ta debatter och du ska säga saker som alla har bestämt. Det innebär också att du har ett mandat att leda partiet, att ändra kursen i vissa frågor. Uppenbarligen kanske det finns ett behov av att ändra kursen i vissa frågor. Och då tror jag det finns vissa som kanske lite mindre ska bry sig om vad de själva hade tyckt och gjort. Utan kanske se att nu har vi Simone här. Ung politisk ledare som också har mer erfarenhet än vad folk tror, som tar sig an den här jättetuffa uppgiften. Ge henne lite utrymme då att faktiskt sätta tonen för politiken också. För om hon får göra det, då tror jag att det är väldigt många fler som kommer tycka att Liberalerna är ett attraktivt alternativ.
Ett litet medskick där till landsdagarna.
Ett litet tips.
Tack så jättemycket för mina promotarier för att du kom.
Tack så mycket.
Du har hört miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari i studion med Tore Hammar. Producent är Tove Frimman-Läffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.